Det är torsdagen den 24 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Hittills har nästan 4 miljoner människor flytt Ukraina och ytterligare miljoner är på flykt inom landet. Idag såg jag en uppgift om att vartannat ukrainskt barn under den senaste månaden tvingats lämna sitt hem. Vi befinner oss alltså mitt i den överlägset värsta flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. Hur går den här flykten till? Vart tar människor vägen? Hur ser deras situation ut? Hur tänker de som flyr? Och hur kan vi hjälpa till? Det ska vi tala om idag med två gäster som har kunskaper och färska erfarenheter av just detta. Nämligen Louise Grabo och Emanuel Örtengren. Varmt välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Om dig Louise ska jag säga att du är ledamot i Europeiska ekonomiska sociala kommittén. Och det är så vitt jag förstår en sammanslutning för det europeiska civilsamhället. Förstod jag det rätt?
Ja, det stämmer utmärkt.
Just det. Och Emanuel, du är ju nog bekant för lyssnarna. Du har ju varit tidigare medarbetare på Sidan förra sommaren. Och du är ju också tillförordnad chef för Tankesmedjan Fri Värld. Ni har ju nyligen besökt Polen och gränsen mot Ukraina där flyktingarna kommer och själva sett läget där. Om vi börjar med, hur kom det sig att ni reste ner? Louise, kan du berätta lite om bakgrunden och orsaken till er resa?
Ja, nej men jag har känt ända sedan invasionen började att jag har velat påverka och liksom dra mitt strå till stacken på något sätt. Sen att det skulle bli på det här sättet var väl lite utav en... Ja, det kom lite som en överraskning kan man säga, för att jag kommer ju från en liten kommun i Västsverige som heter Vara, där jag är lite kommunpolitiskt aktiv. Men där hände det inte så mycket. Redan i början av den här invasionen så sa jag att nu kommer det komma människor till Sverige, vi måste ställa upp, vi måste ta ansvar, vi måste ha en plan för det här. Men det hände inte så mycket. Medan grannkommunen Grästorp tog egna initiativ och liksom på eget bevåg sa att vi åker ner med två bussar till Polen och hämtar hit folk och ser till att de hamnar i bra familjer och får det bra här i Sverige. Och jag blev så fascinerad av det här så att jag pratade med mina liksom, kollegor i grannkommunen och hade väl lite tur för att de hade inte tillgängliga pass som fungerade och behövde helt enkelt volontärer som kunde ställa upp. Och då sa jag att ja, men jag och Emanuel kan åka med.
Fantastiskt.
Ja, du sa att jag kunde följa med innan du kollade med mig. Men du ringde sen och förklarade och jag sa ganska snabbt jag med.
Ja, okej. Det var inte så att du följde med i tron att det var en semesterresa i alla fall. Louise, det här är ganska, som jag får fram, en ganska ovanligt kommunalt initiativ. Vet du hur man tänkte från alltså, de som bestämde Grästorp? Varför de tog just initiativ nu?
Ja, det här är väl ganska unikt och det ska väl tilläggas att det är inte kommunen officiellt som har gjort det här, utan man har startat en förening och så har kommunen bidragit med pengar till föreningen, så att det är liksom ideella krafter i samverkan med kommunen. Men jag tror ändå att det är nog den enda kommunen i Sverige hittills som har gjort ett sådant initiativ. Men ja, dels så finns det väldigt goda krafter där. Det är liksom Moderaterna som styr med Centerpartiet och det var liksom de två kommunalråden som tog initiativ till det här. Men sen kanske man också, Grästorp kanske inte är kända för liksom de roligaste sakerna. Så att man kanske vill liksom visa att vi vill visa på hur vi liksom fantastiskt civilsamhälle vi har och hur våra invånare vill ta ansvar och att man ville visa på det i praktiken. Liksom. Mm.
Grästorp, en prydnad för Skaraborg ska jag säga. Som själv har min hustrus släkt kommer från Lidköping, så jag känner till Slätta väl. Emanuel, kan du berätta lite om själva resan? Hur åkte ni ner? Hur gick det och vart åkte ni?
Vi åkte buss. Två bussar från Spalunds buss, ett lokalt företag, ställde upp. Vi hade med fyra stycken chaufförer och sen var vi sex volontärer då som följde med. Det var jag och Louise, det var två personer som var vårdkunniga, en kvinna som talade polska och lite ryska som fick fungera som tolk framförallt, och en person som jobbade med familjestöd. Så det var en ganska liksom en hyfsat bra uppsättning personer att ha med för att kunna göra någonting sånt. Och vi tog buss från Grästorp, eller vi blev uppplockade i Vara där Louise kommer ifrån. Och så åkte vi ner till Karlskrona, tog färjan därifrån till Gdynia. Och sen körde vi från Gdynia tvärs igenom hela Polen nästan. Från det nordvästra till det sydöstra hörnet där staden Zamość ligger, där vi hämtade ukrainare. Och sen hela vägen tillbaka. Och på tillbakavägen var det via Migrationsverket i Kållered i Mölndal utanför Göteborg. Där vi också skrev in och registrerade de ukrainare vi tog med. Så det var ju som det praktiska kring resan. Det tog väldigt lång tid. Bara färjeresan tar ju 10 timmar enkel väg till exempel. Så att vi var ju väldigt trötta redan när vi kom fram. Men framförallt när vi hade rest tillbaka och har fått tillbringa 2 nätter på en buss till exempel. Och så. Så att det var en ganska slitsam resa på det sättet. Men förstås ingenting i jämförelse med hur det är och fly sitt hem såklart. Mm.
Louise, kan du berätta lite, när ni kom ner till Polen, till den här staden Zamość, kan du berätta lite hur läget var där? Är det dit så att säga första stationen för flyktingar från Ukraina? Det är dit man kommer så att säga?
Nej, det här är egentligen så här second point kallar de det. Så att först när de kommer över gränsen, där är det ju liksom väldigt mycket organisationer och det är massa bussar och där händer väldigt mycket. Men sen så bussas ju många av dem vidare till de närmsta städerna och då är Zamość en sån stad. Så att det kommer hela tiden bussar med folk från gränsen och därifrån går det också bussar vidare till främst till liksom de större städerna i Polen. Så Warszawa och Krakow. Men då även ibland till andra platser, det kunde vara Tyskland och som i vårt fall Sverige då. Så att det var lite som en mellanstation kan man säga. Vi hade vår kontaktperson där, Piotr, han var
chef för idrottsförvaltningen.
Ja, och han hade blivit ansvarig för hela den här anläggningen kan man säga. Och det fanns också flera ställen i staden där folk liksom övernattade på skolor och sporthallar och sånt. Men vi var på en sporthall där man liksom kom och registrerade sig och sen åkte vidare därifrån.
Just det.
Och det är svårt att veta liksom vad man ska förvänta sig när man kommer till en sån plats och aldrig har varit på ett sånt ställe tidigare. Men han var väldigt bra och liksom förklarade att det är väldigt lugnt här. De flesta här liksom mår inte bra, men de är lugna och ni behöver liksom inte stressa upp er utan håll er lugna och prata med dem och liksom lyssna in vad de vill. För att ja, det är ingen idé att stressa upp sig. Och sen fick vi också se oss omkring. Det var väldigt mycket volontärer i gula västar som sprang omkring. Mycket djur. Väldigt många har ju med sina hundar och katter och även andra djur. Så ja, det var en speciell plats.
En sorts transitstation kan man kanske säga. Vilka resurser fanns det där? Du beskrev lite, man är där och sover över några nätter. Fick du någon uppfattning hur länge flyktingarna stannade innan de hade möjlighet att ta sig vidare? Emanuel, ja. Vad säger du om det?
De flesta stannar där i ett par dagar och sen så beger sig majoriteten av dem till större polska städer som Warszawa eller Krakow. Så den tidpunkten när vi var där, det är en dryg vecka sedan, då befann sig till exempel 300 000 ukrainare bara i Warszawa. Och den siffran har väl antagligen ökat sedan dess. Mm. Och det är ju, Warszawa är lite större än Stockholm, men det är ju som om jag minns rätt så är det ju en 20% ökning av Warszawas befolkning på 2 veckor. Mm. Och det kan man ju föreställa sig själv liksom, vilken otrolig logistisk utmaning det blir. Och det har man ju löst för det mesta genom att de som blir kvar i Polen lite längre då, vilket ändå är en stor del, de bor helt enkelt hos vanliga polska familjer. De bor i gästrum, de bor i källare, de bor i kanske övergivna eller liksom tomma sommarhus eller liknande. Så att det har verkligen, det är ju det polska civilsamhället framförallt, volontärer och kommunerna som har svarat upp mot den här utmaningen och de här liksom logistiska problemen. Vår bild nerifrån Zamość var väl att centralregeringen, det var det som vår kontaktperson Piotr som Louise nämnde sa till exempel, han menade att centralregeringen hjälper dem inte så mycket och de skulle kunna göra mer. Och sen sa han också att det saknas humanitära proffs. Som vi nämnde så var ju Piotr chef för idrottsförvaltningen och hans kompetens är främst inte då humanitär hjälp, utan han har försökt lösa det här tillsammans med sina kollegor och volontärer så gott han har kunnat. Men vid de humanitära organisationerna finns ju främst precis vid gränsen. Men vid de här second point-ställena som Zamors är, där kanske det skulle behövas mer insatser egentligen. Så att det var väl den bilden vi hade därifrån, att de gör verkligen så gott de kan, men det kommer 3-4 tusen per dag och många stannar ett par dagar. Så det är en väldig omsättning av människor, det är väldigt många människor och de har inte riktigt resurserna för det. Framförallt inte om folk då, och det kanske kommer bli så nu ifall folk stannar i städer som Samars under en längre tid. Då måste man kanske bygga baracker eller moduler eller någon form av mer så här semipermanenta boendelösningar, och det saknas idag.
Just det. Nu besökte ju inte ni själva gränsövergången, men fick ni någon uppgift, andrahandsuppgift kanske om situationen, hur det ser ut just där? Var det någon som kunde berätta om det?
Ja, just den dagen vi var där, det kan ju du berätta Louise, då var det ju lite drama vid gränsen.
Ja, det var inte den bästa dagen att komma dit, för att på morgonen fick vi ju flash om att det hade varit någon typ av bomber eller beskjutning bara några mil från gränsen där vi befann oss mot en militäranläggning. Och det påverkade ju också oss, för att därav så hade det liksom stängts av gränsen vid flera delar, så att det kom inte lika många till Samors den dagen. Jag vet inte exakt vad man ska säga, men de flesta kommer väl liksom med tåg eller bussar. De flesta som vi hade med oss hade ju också varit på resande fot i 6-7 dagar liksom. Men vid gränsen, ja, som Emanuel sa, så där finns det ganska mycket folk. Det finns mycket hjälporganisationer. Man har ju sett så här bilder och filmer och hur de blir överrösta med liksom godis och nallar och allt sånt. Och det är ju jättebra och jättefint, men vad händer sen? Det är lite det jag är orolig över, nästa steg. Det glöms lite bort, de här andra städerna i Polen som tar ett jättestort ansvar men som inte alls får samma stöd. Mm.
Jag tänkte, när ni väl kommit dit och det var dags så att säga att de flyktingar som skulle vilja följa med till Sverige, var det bestämt innan vilka som hade så att säga anmält sig frivilligt, eller bestämdes det där? Hur löste ni den frågan?
Det var inte helt bestämt. Det var ju, vi hade ju en lista på 63 personer om jag minns rätt som var intresserade. Men det pratade vi om lite innan, Andreas, att de visste inte var Grästorp ligger eller vad som finns i Grästorp. Så att när vi väl var på plats så fick vi ju förklara lite att det här är Grästorp och det kommer finnas boende till er. Det kommer finnas skolplatser till barnen och så vidare. Och det var ju vissa saker som de var oroliga över. Till exempel kommer vi att, som om vi åker med till Sverige som ju är betydligt längre bort än Polen från Ukraina sett såklart. Så kommer vi fastna i Sverige? Kommer vi, om kriget tar slut, kommer vi kunna komma tillbaka till Ukraina snabbt då? För det var nästan alla månader om, skulle jag säga. De allra, allra flesta, nästan alla vågar jag påstå, de vill tillbaka. Och de vill tillbaka så snart kriget är över. Så det är också en intressant sak att fundera på nu när man till exempel ska integrera ukrainare i samhället och i skolor och sådär. I vilken mån ska vi se till att de anpassar sig till det svenska samhället och lär sig svenska språket till exempel, och i vilken mån ska man försöka bibehålla deras band till Ukraina? Det är en ganska svår avvägning tycker jag. Men svaret på frågan om vi hade bestämt innan är ju nej, utan vi hade intresserade personer som vi fick då genom en lista genom vår kontaktperson Piotr. Men sen väl på plats så fick vi berätta mer, och då hade, minns jag det rätt Louise, att de hade skickat ut en liten folder också med lite information om Grästorp.
Ja, de hade gjort det, så det var ju ganska gulligt att det låg en så här folder om Grästorp i registreringen där. Men vi kan ju också tillägga att det var ju flera personer som liksom kom direkt från gränsen och hoppade ur bussar, och så stod vi där med våra bussar och så var det liksom lite av en chansning att de bara, ja men vi hoppar på det här, vi vet knappt vart den här bussen är på väg. De får höra att den är på väg mot Sverige och liksom tar en chansning. Mm. Det var mycket den situationen, att man visste inte riktigt vad man gav sig in på. Men någonting som vi också har förstått då, att de här första dagarna och kanske första veckorna av kriget så flydde de som var rika, som hade kontakter, som hade pengar, som kanske tog en bil och körde ut ur Ukraina. Men när vi kom, då började det med komma personer som kanske inte hade kontakter eller kände någon i någon annan polsk stad, utan man bara började ta sig ut ur landet och sen hade man ingen plan. Så att man tog lite första bästa buss som kom, och då råkade det kanske vara vår buss bland annat.
Ja, det kan ju verkligen vara tillfälligheter som avgör där hur livet kan ändras.
Mm.
Den bilden, jag kan ge en lite kompletterande bild. Vi hade för några veckor sedan när kriget hade precis börjat, både Röda Korset och Migrationsverket i en podd. Och då var det så att när man ställde frågan när folk kom över gränsen, behöver ni någon hjälp? Så tror jag det var över 9 av 10 sa nej tack, vi behöver ingen hjälp, vi ska bara åka vidare. För då var man på väg mot vänner eller släktingar någonstans i Europa. Så att, ja, den första vågen så att säga, de som visste säkert vart de skulle, då behövdes det inte så mycket hjälp. Men nu när en stor del av befolkningen är på flykt så är det naturligtvis så att alla har ju inte den typen av planer. Så ökar väl också behovet av hjälp för vidare transport och så vidare. Och jag kan tänka mig att kunskapen om just Grästorp var ganska begränsad, både i Ukraina och Polen. Den var ganska begränsad om man frågar människor på gatan i Stockholm också, misstänker jag.
Jag tror det.
Det krävs lite information. Okej, så då var det i alla fall en grupp som kände att det här med Grästorp var en antingen chansning eller någonting som kändes bra. Hur mycket hade folk med sig när det gäller packning och sånt där? Fick du någon uppfattning om det? Alltså, var det brådstörtat eller hade de bara tagit med sig det viktigaste?
Det var oftast bara en ryggsäck. Vissa hade bara en papperspåse eller en tygpåse. Mm. Några hade väl kanske lite mer. De som hade mindre barn hade väl liksom behövt ta med sig lite mer saker.
Men det var vad de kunde bära helt enkelt.
Ja.
När ni talar, jag antar att ni då på vägen hem eller då han pratar med en del av de här människorna. Är det några berättelser om flykten ni skulle kunna dela vidare? Alltså, vad hade man haft för erfarenheter de närmaste dagarna och veckorna?
Ja, det är väldigt olika. Liksom hur man har tagit sig eller vart man kom ifrån. Vi hade flera som var från Charkiv. Vi hade någon som var från staden Sumol. Och även några från Kiev. Vi hade ju lite svårt att kommunicera eftersom de bara pratade ukrainska och ryska och det gör inte vi. Mm. Så att det var svårt att liksom sitta ner och ha några längre konversationer, utan det var väldigt mycket för oss att liksom bara vara stöd och liksom en hjälpande hand. Och även om vi inte kunde kommunicera så mycket så fick man väldigt tajta band, så att mer det här att ha pratat om flykten innan och sånt har kanske kommit lite nu i efterhand när vi liksom har lärt känna dem mer på djupet och så. Med väldigt olika bilder. Vi hade ju en familj sen som vi hittade faktiskt på färjan från Gdynia till Karlskrona som inte visste vart de skulle ta vägen. Då frågade vi, vill ni åka med till Grästorp? Och de hade ju flytt, genom hur många länder var det, Emanuel?
Jag vet inte, men de hade verkligen åkt som korsat, alltså zigzag genom hela Europa. Så de hade ju tagit sig först, de var från Odessa i södra Ukraina, så de hade först tagit sig in i Moldavien och sen därifrån norrut, alltså verkligen de visade rutten och det var verkligen så här zigzag upp mot Sverige. Och jag vet inte varför de bestämde sig för att söka sig just mot Sverige, det framgick inte riktigt. Men så att många, apropå det som Louise var inne på tidigare, nu så har vi nått det stadiet där de ukrainare som kommer, de har inte alltid en tydlig plan. Många vill vara kvar i Polen och det var ju en annan upplevelse där vid bussarna. Att när folk hörde att vi inte skulle till någon större polsk stad så tackade de nej, för att de vill inte så långt från Ukraina utan de vill vara så nära Ukraina de kan och sen kunna ta sig tillbaka, och de hoppas att kriget ska ta slut så snart som möjligt.
En av de mest utsatta gruppen är förstås barnen. Var det många barn med i den grupp ni hade, och fick ni någon uppfattning hur de hade påverkats av det som händer?
Ja, det var drygt hälften. Så vi hade med oss 72 ukrainare och 38 var barn.
Mm.
Jag vet inte vad du tänker, Louise, men jag reflekterade mest kring när vi var tillbaka i Grästorp i söndags och träffade några av de ukrainare vi hade tagit dit. Och då fick vi bilden att för barnen hade inte riktigt hunnit reflektera under resans gång. För dem var det nästan som ett äventyr att man satt på en buss och tog sig mot ett nytt land. Men när de väl var i Sverige nu så följer de nyheter från Ukraina i realtid precis som sina mammor. Och det var en pojke som gick runt när vi träffade dem utanför Grästorps konserthus i söndags. Som gick och han pratade i telefon med sin pappa och farmor som är kvar i Ukraina. Och såg väldigt bekymrad ut. Och Så det där har ju kommit de senaste dagarna, och det tror jag, det vet väl personer som sen kommer att behöva ha hand om de barnen i kommuner och skolor och så där. Det tror jag att de är förberedda på. Men för barnen tror jag att den här de här insikterna om vad som händer i Ukraina börjar sjunka in först nu när de väl har, när de väl kan är rotade på ett ställe där de inte är på väg hela tiden utan bara kan vara lite stationära ett tag.
Mm. Och sen kan man ju lägga till att på våra bussar var det ganska blandade åldrar med barn. Kanske en övervikt mot de som var lite äldre mellan liksom 10 och 15. Men vi hade även småbarn, vi hade väl någon ettåring och någon tvååring. Men vi märkte först när vi kom fram till Migrationsverket att vi hade ett syskonpar som var ensamkommande. Mm. Så de hade ingen förälder med sig utan det var en faster eller moster. Och det var ju sånt som inte vi hade förstått för att de hängde ihop och vi trodde liksom att det var självklart att det var mamman, men det var det inte. Och det var ju någonting som rapporterades om på nyheterna idag, att det kan komma många ensamkommande. Och då blir det en helt annan situation liksom. Men det var liksom sådana saker som dök upp allt eftersom på vägen som vi inte fattade.
Nej, men man ibland, ofta hade de ju samma efternamn och då utgick man från att ja, men ni måste hänga ihop som mamma och barn. Men så var det inte alltid. Så det finns många ensamkommande som man måste ta hand om också.
Ja, och så tänker jag också papporna och män då över 18, de är ju värnpliktiga och kan då naturligtvis, eller får ju inte då lämna Ukraina, för Ukraina befinner sig i krig och då blir man ju inkallad. Så det är väl fråga om ofta att man är splittrade familjer där mammor och barn åker åt ett håll och papporna åt ett annat håll så att säga. Såg ni mycket av det?
Ja, det första de gjorde egentligen när de satte sig på bussen var ju att liksom ringa på FaceTime till sina män eller pappor eller morfar eller farfar och liksom säga att ja, men nu sitter vi på den här bussen och på väg hit. Så att hela tiden hade de liksom dialog med sina anhöriga och var ju såklart jätteoroliga för dem. Och som tur var, någonting som var väldigt fantastiskt, det var ju, vi var väl kanske lite stressade över så att allt skulle fungera och att allt skulle gå bra på bussen och alla skulle må bra och ingen skulle bli sjuk eller något sånt där. Så att när man väl kom fram till Karlskrona och kom ut ur liksom terminalen och möttes av alla hjälporganisationer, alla frivilliga som stod och delade ut nallar och kaffe och soppa och allting, så blev det väldigt så här, en chock och en väldigt så här lättnad. Och det som också var då att de delade ut simkort till mobilen, så att direkt fick de så att de kunde igen liksom kontakta sina anhöriga och säga att nu har vi kommit till Sverige. För jag tror att hade de inte haft det och liksom varit utan wifi eller 3G under en längre tid, då tror jag att de hade blivit mycket oroligare, för att de hela tiden vill kunna ha kontakt och veta hur de mår och om de skulle råka illa ut eller vad som helst.
Mm. Ja, just det. En fråga, alltså rent formellt, vad krävdes det för att komma in i Sverige? Hade alla, de ni åkte med pass, eller hade man annan typ av identifikationshandling, eller vad var det som gällde?
Alla hade någon form av ID, och det är det som Migrationsverket kräver. För när vi kom till Sverige så det första vi gjorde var att vi körde ju den gruppen till Migrationsverket för att registrera dem där och för att de skulle komma in i systemet så fort som möjligt. Och Migrationsverket kräver bara någon form av ukrainsk ID-handling. Det behöver inte vara pass. Mm. När de enda som krävde pass från början, ska jag säga, det var Stena Line. Och då så ringde vi och mejlade dem och sa att bara så att ni vet så behöver ju inte Migrationsverket, de kräver inte pass, så varför gör ni det? Ni kommer förhindra oss från att ta en grupp ukrainska flyktingar till Sverige. Och då, för vår skull, så ändrade de sig faktiskt. Nu hörde jag att man kommer att återinföra passkrav, så det kan ju bli svårare för vissa ukrainare att ta sig till Sverige om det är från 1 april eller något sånt.
Menar du specifikt Stena Line nu, eller menar du
svenska? Nej, nu tror jag att om jag är rätt informerad så gäller det här alltså färger generellt.
Alltså jag fick uppfattat att det var krav på ID, inte just på pass.
Okej, ja, men då kanske det är som i vårt fall då, för att det vi tyckte var konstigt var att Migrationsverket kräver ju inte pass, så därför så borde inte Stena Line göra det heller. Och vi poängterade den inkonsekvensen och då ändrade de sig faktiskt. Så att det ska Stena Line ändå ha heder för. Och vi från början, så jag pratade med en person som hade jobbat med evakueringar från Ukraina tidigare, och han sa att nej, men alla vi har haft hand om, eller de flesta i alla fall, har haft pass. Och vi hörde ju det från de, alltså den första vågen så att säga av Ukraina, de som kom och lämnade Ukraina ganska tidigt. De hade ju alla pass. De hade pengar, planer och pass. och så. Men det har inte de som kommer nu, och det kan ju bero på olika saker. I vissa fall är det faktiskt ingenting man får med sig, alltså ens hem kan vara sönderbombat och då försvinner passet med det. Och vissa reser helt enkelt inte så mycket, och jag menar, vi ska inte kasta sten i glashus. Vi hade ju folk som inte kunde följa med i vår riktning på resan för att de inte hade pass, så att alla i vår grupp hade inte det heller.
I Sverige så är det ju polisen som är den trånga sektorn, så att säga.
Ja.
Ja, det var också flera. Vi hade ju några gamla tanter och deras pass, det var ju bara papper, eller ja, det var inte pass, men ID-handlingar var ju bara några pappersbitar som såg ut att vara från, jag vet inte, 50-60-talet liksom.
Mm. Ja. Men alla hade någon form av ID-handling, och för barnen så hade de ofta födelseattesterna med, och det brukade, eller det räckte för att sen registrera dem sen hos Migrationsverket också.
Stötte ni på några problem hos Migrationsverket från den här gruppen?
Nej, vi hade ju turen, det var så, eller hur Louise, att de hade faktiskt förbokat tider där, så vi, för oss gick det ganska smidigt.
Ja, det var faktiskt en väldigt bra upplevelse hos Migrationsverket, skulle jag ändå säga. Visst, allting var ju liksom pappersformat, att de skulle skriva på papper. Och jag menar, de flesta som vi hade med oss kunde ju inte ens skriva liksom med vårt alfabet, utan de skrev ju på liksom det ryska eller ukrainska alfabetet. Så bara att fylla i de där papperna var ju svårt. Det hade ju varit så mycket enklare om de hade bara kunnat skriva på ukrainska, för att då hade allting gått snabbare. Så det tog väl lite tid. Men sen när alla väl hade fyllt i och vi fått hjälp med lite översättning och sånt, så gick det väldigt fort ändå.
Jag tänkte, så åkte ni vidare upp genom Sverige och kom till Grästorp. Vad har hänt sedan dess? Var bor folk nu och vad gör de? Och har man börjat fundera kring skolor för barnen och så vidare? Vet ni någonting om det?
Ja, eftersom vi då visste liksom, direkt när vi satt oss på bussen, så visste vi vilka vi hade med oss och vad vi trodde var familjekonstellationerna och vilka som ville bo ihop. Så att vi rapporterade det tillbaka, och så hade de ju massa familjer som hade sagt att vi kan ta emot här. Så att de matchade också att man skulle hamna i familjer där det fanns barn i liknande ålder. Man vill också att de flesta ska bo inne i liksom tätorten och inte på landsbygden, för att alla har inte körkort så att man inte kan ta sig. Och nu jobbar kommunen stenhårt med att barnen ska kunna börja skolan. Och då är det väl liksom, ja, lite praktiska saker som ska lösas. Men även att de har fått möjlighet att börja spela fotboll, gå i bågskytteklubben har öppnat upp, att de ska kunna börja där. Eller taekwondo var det också som de har blivit erbjudna. Så att de försöker liksom, det här var väl också anledningen till, jag tror det är en väldigt stor skillnad att komma med Migrationsverket och hamna på, utanför Skara finns ett ställe som heter Stora Ekeberg där det är liksom 500 platser och det är Bert Karlsson som har byggt det här. Och det blir nog, man blir väldigt avskild från resten av samhället jämfört med att man hamnar hos en familj. Man hamnar i den här gruppen av människor som de träffas varje dag och äter lunch på konserthuset i Grästorp och så. Så att man jobbar väldigt mycket på att få in dem i samhället, och kommunen har redan planer på att liksom få in mammorna, att de ska kunna sommarjobba i kommunen i sommar och sådana saker för att få in dem på arbetsmarknaden också.
Mm. En fråga, det är ju nu ungefär 20 000 ukrainare som har kommit till Sverige sedan kriget började. Det här kanske inte ni vet svar på, men har ni någon uppfattning om ungefär hur det brukar gå till när man kommer till Sverige? Var det fler bussar av ert slag som gick eller reste folk själva? Mötte ni någon på färjan? Mötte ni någon nere i Polen? Har ni någon uppfattning om hur så att säga, det resandet går till?
Nej, men vi som Louise sa tidigare, så var ju den här bussen var ju ovanlig på så sätt att det fanns en kommun i botten som hade garanterat ett visst antal boendeplatser, skolplatser och så vidare redan från början. Så det här var inte ett helt initiativ från privatpersoner som bara vill ta några ukrainare till Sverige och sen så får de klara sig själva. Utan så på så sätt var det ju ovanligt. Men jag tror ju att den där siffran, eller som jag har förstått tidigare, så är de här siffrorna lite underkant, därför att ukrainare kan ju resa visumfritt inom EU i upp till 90 dagar, så att alla de här har kanske, som har kommit till Sverige nu, har kanske inte registrerat sig hos Migrationsverket ännu. Mm. Så det kan vara ännu fler. Alltså de vi träffade på färjan till exempel, de som vi faktiskt tog med oss till Grästorp sen, de hade ju, ja, jag vet inte, de verkar ha hamnat här av en slump. Det var inte så att de hade släktingar eller någonting här, utan de ville nog kanske bara till ett land som var relativt nära Ukraina, men ändå inte ett land som Moldavien kanske, som är väldigt fattigt och inte har så bra förutsättningar att ta emot många flyktingar just nu.
Mm.
Ja, och det finns ju, eller vi har ju också hört om många andra initiativ, men då liksom privatpersoner eller företag som skickar ner bussar. Men då när de kommer tillbaka så lämnar de ju helt till Migrationsverket att liksom ta över det ansvaret sen. Men sen är det ju oftast typ alla tågbolag i Europa har väl liksom gratis för flyktingar att kunna resa. Så jag menar, om man vill ta sig till Sverige så kan man ju göra det. Det svåra är väl att ta sig ut ur Ukraina, skulle jag gissa.
En fråga gäller just situationen i Polen. Vi har tagit upp det i podden tidigare. Vi hade ett avsnitt i förra veckan om det. Nu är det ju då Polen som drar det tunga lasset. Jag tror att det är 2,2 miljoner ungefär enligt UNHCR. Det kan säkert vara fler av samma skäl som Manuel just nämnde. Det motsvarar ju då, om man jämför med det som fick Sverige att packa ihop flyktingmässigt hösten 2015, så är det ju många, många gånger fler den här gången som har kommit till Polen. Ni gjorde ett kort besök, men fick ni någon uppfattning hur de polska myndigheterna, det polska befolkningen, det polska civilsamhället, hur man klarar det här? Finns det liksom, är det så att det knotas på sina håll? Finns det motstånd? Vad är de, har ni någon uppfattning om hur så att säga, hur responsen ser ut?
Men det är väldigt olika på olika ställen just eftersom det är kommunerna som ansvarar primärt för mottagandet tillsammans med volontärer. Och det kan vi basera på det som vår kontaktperson i den här staden Zamość Piotr sa, att centralregeringen hjälper inte till så jättemycket. De åker lite snålskjuts på insatserna från frivilliga krafter. Och kommunerna gör det för att de måste. De har liksom inget val riktigt då, än att försöka hantera den här situationen och inhysa ukrainare i skolor, idrottshallar och så vidare. Jag minns att Piotr sa när vi gick runt inne i det här mottagningscentret som då egentligen var som en skola och idrottshall att men om du har någon kritik mot vårt mottagande så säg det. Jag vill gärna veta och det lät verkligen som att han menade det. Men jag har jättesvårt att säga någonting annat än att de gjorde det absolut bästa de kunde under förutsättningarna. När det kommer så många människor och man har så relativt lite resurser då och så, som vi också varit inne på tidigare, så förhållandevis lite förkunskaper i att vara som ett humanitärt proffs. Alltså han är som sagt var chef för idrottsförvaltningen. Så måste jag säga att jag var jätteimponerad. Det finns ju inga flyktingläger på det sättet utan man bor antingen då i de här stora offentliga lokalerna eller så bor man hemma hos polacker som har öppnat upp sina hem. Så att motstånd, nej, inte just nu i alla fall. Jag tror att Ukraina och Polen har ju så nära historiska och kulturella band så att där man ser det verkligen, det är som att vi skulle ta emot norrmän eller någonting sånt. Så att där så den uppbackningen uppfattar jag är ganska, ganska stor i hela, ja, i alla de delar av Polen som vi hann göra några stopp i.
En fråga bara om språket. Hur klarade man det? Fanns det tillräckligt mycket med polacker som kunde prata ryska eller ukrainska? Ja, det är slaviska språk alltsammans som är i samma familj, men de är väl ändå inte helt lättförståeliga mellan varandra. Fick du någon uppfattning om hur kommunikationen gick?
Du menar på plats, liksom, hur det
Ja,
fungerar?
men precis mellan flyktingarna och polska volontärer och myndigheter.
Men det verkar gå ganska bra liksom, mellan polska, och ukrainska och ryska. Att de förstår varandra ganska bra ändå. Och det är väl just därför som många söker sig till Polen. För att då ser man att det kan finnas en möjlighet att få jobb enklare eftersom man kan göra sig förstådd och så. Så det skulle jag säga.
Det ska ju sägas att många polacker, framförallt äldre polacker, talar ju ryska, vilket nästan alla ukrainare som var där gör. Och sen så på plats där vi var så fanns det ju också en kille som hjälpte oss i bussen också innan vi avfärd och bara berätta lite om vad som skulle hända. Och han var ju ukrainare och det finns många ukrainare i Polen sen innan det här kriget också. Så att det underlättar ju kommunikationen att det redan finns ukrainare eller ukrainska och ryskspråkiga personer på plats.
Ja, precis, det ska sägas. Den ukrainska diasporan redan före kriget var ju stor och räknade då över 1 miljon, ja, om det var 2 miljoner som redan bodde, så det fanns gott om. Vi ska ta och runda av. Jag tänkte om ni, är det några tankar som har dykt upp hos er efteråt, så här, några aha-upplevelser eller insikter eller så här, när ni väl har varit på plats i den här flyktingsituationen som då är den värsta i Europa sedan andra världskriget? Någonting ni skulle vilja dela med er till lyssnarna?
Nej, men jag skulle väl bara kunna säga att de barn och vuxna som vi har varit i kontakt med har varit jättetacksamma Och de vill verkligen inte, om man vill hjälpa till och fråga så här, ah, men är ni hungriga? Vill ni ha något att äta? Så är de nej, vi behöver ingenting. Men sen så om man ger lite mat så är det såklart att de är hungriga. Men de vill verkligen inte vara till besvär. Och det märker man så väl nu i samhället också. Att de vill bara, de har kommit hit och de vill jobba. De vill att barnen ska kunna gå i skola. Men de känner sig också att det kanske är lite jobbigt att bo hemma hos en familj och vara beroende av någon annan. För att de känner att de vill inte liksom tynga ner någon annan. Utan att de vill verkligen vara med och bidra. Sen kommer det ju såklart vara väldigt svårt praktiskt att kunna lösa det. Men jag hoppas verkligen att vi hittar bra lösningar för det.
Mm. Jag har ändå två medskick. Och det ena är att volymerna, om man ska tala i de termerna, antalet ukrainare som kommer till Polen nu är så stort att det kommer att behövas på något sätt en omfördelning inom EU. Och jag noterade, nu har situationen förändrats, så jag vet inte om de skulle säga samma saker idag som för ett par veckor sedan, men att våra ministrar som Anders Ygeman till exempel har ju varit ute tidigt och sagt att Sverige ska, vi tog ett stort ansvar 2015, nu får andra ta sitt ansvar. Och då ska man komma ihåg att även om vi så att säga tar vårt ansvar och tar ett antal ukrainare som motsvarar vår andel av EUs befolkning, så talar vi om 250-300 000 personer. Så att det är ett stort ansvar som även vi måste ta. Man kan peka på andra om man vill, men vi kommer behöva ta ett stort ansvar i Sverige. Och det för mig till mitt andra medskick, som är, jag har faktiskt stört mig på, om jag får vara lite politisk, det är ju ändå en lite politisk podd det här, på att Anders Ygeman faktiskt har, jag förstår att han vill varna för människor från att säga, tänk på att det är ett stort åtagande, och det håller jag med om, det är ett stort åtagande att kanske ta emot ukrainare hemma eller i sin kommun eller sådär. Om du lyssnar på den här podden, Anders Ygeman, så ta hjälp av civilsamhället. Det finns initiativ som i Storbritannien till exempel, som jag har en vän som har varit inblandad i, som heter Homes for Ukraine, där man har skapat en portal för att koppla ihop ukrainare som kommer med privatpersoner som är skannade i belastningsregistret och allt sånt där. Se inte liksom, att ta folk genom myndigheter och genom de systemen, det är klart att de ska registreras hos Migrationsverket, vilket var det första vi gjorde med den här gruppen. Men ta hjälp av civilsamhället. Det är de som är liksom frontlinjen i det här. Det är de som kommer se till så att ukrainarna kommer in i samhället i praktiken också. Inte bara i systemen, utan genom allt ifrån språkcaféer till att barnen får vara med i föreningslivet och så vidare. Så att Ta för behövelen hjälp av civilsamhället nu, och ställ inte civilsamhället och alla frivilliga krafter som finns mot den politiska biten. De kan komplettera varandra. Så jag nu blev jag lite så här, nästan lite känslosam här, men jag tycker verkligen att det vi har sett är att det finns ett sånt otroligt initiativ både i det polska civilsamhället men också i det svenska. Och det tycker jag verkligen att vi måste utnyttja nu. Ta vara på det så länge det här stora engagemanget finns.
Mm. Det får bli slutord. Jag ska passa på att återkomma till det jag sa inledningsvis. Ukraina är alltså ett land med 44 miljoner invånare, varav 4 miljoner ungefär redan har flytt. Och jag har då sett uppgifter, jag har inte fått dem bekräftade, men det är kanske inte helt oroligt att vart annat barn i detta enorma land med 44 miljoner invånare har alltså under den senaste månaden fått fly sina hem. Det är en humanitär katastrof av mått vi inte har upplevt på många generationer. Och hur vi agerar nu kommer förmodligen definiera vår tid för lång, lång tid framöver. Stort tack Louise Grabo och Emanuel Örtengren för att ni ville komma och berätta om era erfarenheter.
Tack.
Stort tack.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Vi pratade ju om civilsamhället nu precis, och civilsamhället, det är vi det, det är ni det. Så att hör av er med, om ni har förslag och tankar på hur vi ska lösa det tillsammans. Men också självklart om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden i podden. Maila då bara med ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.